Mauri Prosi, varför var du i Lappo den 13 april 1976?
Min uppgift var då alltså i Försvarsmakten att vara på plats så snabbt som möjligt på sådana där när det hände stora katastrofer som sprängningsolyckor och motsvarande.
Hur snabbt var du på plats?
När jag var på resa då när jag fick alarm, den där explosionen hände då klockan 07.42 på morgon. Och jag var cirka 200 kilometer ifrån, men jag var där. Det tog ungefär 1,5 timme, så jag körde ganska hårt. Så under 2 timmar var jag där.
Vad var det första du gjorde när du kom till Lappo?
Och det första som jag gjorde, så den där bilen som jag körde med då, stannade den precis vid Lappo patronfabriks porten. Lappo länsman kom emot mig i porten och var ganska slutkört. Och förklarade åt mig några ord vad det där händer. Och sa åt mig att gå och se över den där situationen och gör vad du kan.
Vad var det du såg när du kom fram?
När jag kom fram så såg jag att det fanns fullt massor med folk som sprang som yra hönor där och mycket pressmän. Och sen 6 brandkårer var där från olika kommuner. De försökte bära ut döda där. Det var ju 40 stycken som dog där. Men i det skedet var största delen redan för bort med ambulanser till hälsocentralen i Lappo och sen i Seinäjoki. Så då gjorde jag hastigt lägesbedömning och började göra de saker som jag var utbildad till.
Så du tog alltså ledningen och kommandot över olycksplatsen och allt det som hände och skedde kring där?
Och sen jag fick på mig den utrustning som fordrades där. Jag har ju alltid hade med sån där beredskapsutrustning. Så att man i sådana där tillfällen kan vara på plats. Så tog jag megafon av Ylistar och brandkårschef och meddelade där sen högt och tydligt alltså att alla stannar på sina platser. Att ingen får röra här nu mera. Och i det skedet var det en journalist från Ilta-Sanomat ropade åt mig sen alltså att med vilken rättighet. Så sa jag att honom sedan alltså att ni har bara en enda väg att klara er i liv härifrån. Och då visar jag den här vägen runt ett hörn och sedan rakt ut genom porten. Och sen sa jag också med samma alltså hur en utrustning man bör ha att man klarar sig i liv här. Och det fanns bara 6 personer som hade sån utrustning och alla övriga for ut genom porten och de 6 lämnade dit och tittade efter sig vad där ännu fanns. Och då slog jag fast porten och sen började arbetet.
Smällde det fortfarande på olycksplatsen när det här? De första timmarna?
Jo, det brann här och där och det smällde. Det fanns ju miljontals med patroner runt hela området och de här patronerna smällde. Och det betydde det alltså om man trampar på en sån här patron som smällde så om man tar såna stövlar till exempel när det exploderar under så kan man mista foten.
Stod i kontakt under själva olycksdagen i Lappo, stod i kontakt med president Urho Kekkonen varje halvtimme. Varför det?
Ja, när Kekkonen ringde dit och meddelade sen att han behöver information varje halvtimme och det ska vara precis så allt det som händer där. Att han vet av hur många som har dött och skadade och så vidare. Så jag tog den uppgiften då och ringde åt honom varje halvtimme hela den första dagen.
Varför explodera patronfabriken i Lappo den där morgon. Var det ett sabotage eller ett tekniskt fel? Vad har ni kommit fram till?
Den här orsaken var inte sabotage, fast någon påstod i början. Och det var inte tekniskt fel heller, utan i undersökningen kunde vi konstatera när poliserna skötte ju om den här förhörsundersökningen och sen platsundersökningen gjordes norr om Tammefors i Ylöjärvi i Försvarsmaktens undersökningscentral. Och alltid om det händer en sådan olycka allt som har funnits där så finns också i fortsättningen, bara, men i bitar, och man behöver bara hitta de delar som fanns där. Och vi arrangerar och ansvarar för det här under platsundersökningarna, och vi skickar 8 sådana räcka bilar med material till Ylöjärvi för undersökning.
Så att allt undersöktes?
Allt undersöktes och konstaterades i förhörundersökningar och platsundersökningar, och orsaken var i båda undersökningarna samma.
Och till vilken slutsats kom ni? Vad var det som förorsakade den här katastrofen i Lappo 7.42 den 13 april 1976?
Ja, någon orsaken var tydlig och klar. Det är alltså att det fanns en sån där patronmaskin var man laddade bultpistolspatroner. Det är sådana patroner som man skjuter fast elementerna på byggnaderna. Så där blev det en sån där snedmatning som man säger. Och den kvinnan som skötte om den där maskinen, hennes uppgift var då att kalla montören på platsen för att avhjälpa den där saken.
Och hon steg bakåt när montören kom och reparerade maskinen?
Ja, hennes uppgift var då att stiga 8 meter bakåt vid ett visst ställe och vänta där tills montören har gjort sitt arbete. Och montören kom då och gjorde det här arbetet och slog med skruvmänsel bort den där patronen som han har gjort alltid tidigare också. Därifrån från fordon som gnista upp på krutvinden där det fanns 1200 kilo krut.
Och det spred sig ögonblickligen på en bråkdel sekund till hela fabrikens förråd.
Ja, det tog det en knapp sekund så var det hela fabriken var uppe i luften. Så att det har ju konstaterats alltid tidigare för det här att krut är ju sånt som inte exploderar. Men den här gången exploderade.
Och varför gjorde det det?
Ja, det gjorde det på det viset att när det klagades från byggnaderna att elementerna ville inte hålla fast med de här bultpistolspatronerna, att det skulle vara effektivare patroner. De beställde då patronfabriken från England som där killer power, eller så kallad tapporuti, som det, man kan översätta den. Och där ändrades den här krutet så att det satt lite mer och mer och effektivare blev den. Men som i allmänhet när krutet kom sen så kom papperna efteråt och då hade ju den här olyckan hänt då redan när papperna kom vad det innehöll.
Så det var kraftigare blandning med andra ord?
Det var kraftigare blandning så att i sån där fall så sätter man lite mer dynamit förstås så att det blir effektivare.
En mycket ödesdiger informationsmiss med andra ord då till de som hanterar.
Ja, det är sån där som det kom fram att det var ett sabotage och ett tekniskt fel utan det var sån där som man kan säga på finska inhimillinere.
Alltså ett mänskligt misstag.
Ja, ett mänskligt misstag.
Hur säkert är det nu att det är så här att ni har kommit fram till den verkliga orsaken?
Ja, no, det var ju sen i undersökningen. I den förhörsundersökningen, den där kvinnan som var arbetade på den där maskinen klarade sig liv på grund av att före hon kom till arbete så gick det armklockas band av och hon stoppade den där klockan in i bröstfickan och då fick hon en rikoschett rakt genom den där klockan, annars skulle jag gått genom hjärtat, men den där rikoschetten stannade vid klockan. Och sen en annan sak, hon flög ju 5-10 meter upp i luften och kom ner så var det en annan kvinna som var under så hon hade mjuk landning så hon klarade sig i livet. Och sen efter 2 veckor först kunde man förhöra henne så att där kom det sen fram. Och likadant samtidigt fick vi det resultaten från Lakiala för det platsundersökningen och det visade precis samma.
Och den här kvinnan blev i liv, hon kunde berätta det här efteråt i detalj vad som hände.
Jo, hon kunde göra det och vad jag vet så arbetar hon där fortfarande.
I den nya Lappofabriken, ja. Som är i privat regi, den är inte försvarsministeriets regi längre.
Alla som skadar sig i den där olyckan så arbetar där fortfarande om de inte är redan pensionerade.
Sen några ord om begravningen. Den skedde senare, då efter ett antal, ja kanske en vecka senare. Det som höll på att hända där ovanför själva Lappokyrkan var att massor med flygplan skulle vilja fotografera hela begravningsceremonin. Och där kunde det ha blivit en ny olycka om det skulle ha velat sig. Vad hände?
Ja, no, i det där fallet jag hade jag också uppgift av vad som förbindes av sig mellan militär, polis och civilmyndigheter. Och då hade jag också som uppgift att med biskopen planera den här begravningen. Och då kom ju ett samtal då från luftfartsstyrelsen att där skulle komma 8 flygplan och ta samtidigt som de här kistorna utanför kyrkan. Flygfoto. Och då frågade biskopen av mig att vad ska vi göra nu att de meddelar komma 8 flygplan där och det ska ge svar nu med samma i telefonen. Så sa jag att honom sen alltså att vi måste sätta det från 10:00 till 14:00 som krigsövningsområde när begravningen var 12:00 på det viset att mittpunkten är Lappu kyrktorne med 5 kilometers radie. Så att det kommer bara den flygplan som jag beställer från Kuopio militärflygplan som tar det där foto så att jag kan dela åt alla anhöriga ett foto.
Så att det blev inte 8 plan som cirkulerar och konkurrerar med utrymme, luftrymme ovanför Lappu kyrka utan det var bara ett?
Det var bara ett plan därför att jag måste ju avgöra och min uppgift var ju att undvika mera katastrofer så att det skulle kunna bli också så att när flygplan skulle flyga mot varandra i samtidigt när alla ville samtidigt ta det här foto. Så.
En fråga här ännu som gäller själva olyckan i Lappu. Kan det här hända på nytt?
Någon motsvarande olycka kan inte hända. Därför att nu om man tar i beaktande det att det var så mycket krut där tidigare på krutvinden så nu tar man bara som 2 kilo i gången dit. Och det bestämmelserna efter den här olyckan är så stränga alltså att sån här motsvarande händer i Finland åtminstone.
Det här var mycket starka upplevelser också för dig personligen. Hur tycker du? Man sover säkert inte speciellt gott efter såna här händelser. 23 år senare idag, du pratar om det här gärna ännu vissa tillfällen, om dina erfarenheter.
Ja, det gör jag alltid nu och då. I början förstås så tänker man mycket mer på den. Och jag gjorde då när jag for på hösten 76 på stadsofficerskurs och vi måste göra en sån där avhandling varje elev där. Och jag gjorde då den här avhandlingen under Lappu-olyckan och allt det som jag upplevde där så har jag skrivit där. Så jag hade, därför att när jag var förbindelseofficer så visste jag allt precis vad där hände.
Och du tog det, din yrkesroll hjälpte dig att mentalt också klara av allt det här som hade hänt och skett där?
Jo, det gjorde det allt och fast det är underligt när man kommer i en sån där katastrof så tror man att det kan inte göra någonting men bara man börjar genast göra någonting i praktiken så underligt nog man kan mera än vad man tror.